There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi blev av med vårt gamla snörekord här i Stockholm faktiskt bara för några veckor sedan.
Jaså, var det så pass?
Ja, och det var ju visserligen inte förknippat med jul, men gott och väl ett par veckor innan jul.
Jag tycker att det räknas.
39 centimeter snö, alltså vi kommer ju ihåg vilket jävla kaos det blev.
Ja, det var det.
Och vad det gäller julhelgen så är ju då ett svårslaget rekord från 1915 när det föll 65 centimeter här i stan alltså. Och 55 var en snörik jul för de som kommer ihåg det. Ja.
Jag kommer inte ihåg det.
Men, ja. 50 centimeter.
2009 var en kall jul 20,8 men 1876 var köldrekordet 22,5.
Och jäklar, vilken lurig stämning.
Ja, och det ska vi inte glömma bort, eller annan dag 2011, när stormen Dagmar dammar in. Aha. Något liknande hade man inte sett sedan 1902.
Nej, det är nog den värsta stormen i Stockholms historia.
Brutal.
God jul. Och det här är Våra drömmars stad. Välkomna till vårt jul- och nyårsspecial.
Ja, vår specialavslutning för den här säsongen. Ja,
men vi har jäkligt mysigt här med lite glögg och vi tittar ut över de snödrivor som täcker vår stad. Ja. Och vi har Linus Eklund Adolfsson med oss. Och till lika Staffan Lindfors.
Ja, och du heter Wille Crafoord.
Och Wille Crafoord heter jag. Och åtminstone ni två ser ut som jultomtar idag.
Jag har vaxat mustaschen.
Ja, jag samlar lite lätt här.
Nej, men du och jag, Linus, vi var ju också och firade första advent i Mariakyrkan. Maria Magdalena som återinvigdes, kan man säga.
Efter en ganska omfattande renovering.
Ja, det var ju sagolikt.
Ja, det var mäktigt. Det var en ofantligt mäktig upplevelse. Jag tror aldrig jag sett så mycket folk i den kyrkan.
Nej, det var rekord. Och min lille son Dorian sjöng med i kören.
Ja.
Och kunde då hugga i Hosianna.
Ja.
Alltså Foglers... gamla slagdänga som inte helt... den kan faktiskt ha skrivits i kyrkan. För vi vet ju att han har jammat där. Det var på Bellmans tid. Det berättas om när Fogler gjorde åskväder på Mariakyrkan.
Ja, just det.
Och min äldsta dotter tog faktiskt nattvarden för första gången.
Alltså. Ja, det var på den dagen. Alltså. Ja,
den dagen.
Det är intressant att de har börjat med nattvarden.
Ja, precis.
De har ju konstaterat helt enkelt att folk har börjat gå på julottan till exempel och adventsmässan på ett... det har gått brant uppåt under senare delar av förra seklet och nu.
Mm.
Så att det här är väl ingen överraskning, tycker jag.
Nej, jag tror att det är det här med att liksom traditionen, kulturtraditionen har nu hamnat i ett läge där den kan övertrumfa rädslan för det här det obekväma, religiösa liksom inslagen.
Ja, folk slappnar av med det.
Folk går i kyrkan därför att det är en nice grej att göra. Inte nödvändigtvis för att man är så våldsamt troende.
Julen förenar ju väldigt många religioner på något sätt. Och inte minst här uppe i Norden där vi har... gissar jag haft ett behov av att lyftas upp kring liksom årets mörkaste dagar. Och sen så har det råkat bli kristet de sista 1000 åren.
Ja.
Men alltså, var kom julen ifrån egentligen?
Själva begreppet jul är ju jättegammalt och försvinner ju till slut i liksom... kunskapens mörker sådär.
Man drack ju, va?
Man drack, ja, det första begreppet, eller första liksom när man när begreppet dricka jul nämns är ju det är vad heter han, Harald Hårfager, som säger att han, det är kring 900-talet. Mm. Han säger att han ska i Ravensmal så ska han i tydligen ut och dricka jul på havet i hans önskemål. Mm.
Så pass.
Ja.
Stavar han jul med y då sådär?
Nej, det tror jag inte. Det är snarare alltså, med jul med OU eller O eller någonting sånt där.
För jula är fortfarande finska ordet för fest faktiskt. Ja. Och det är sen nästan pre-vikingatid.
Ja, ja, precis.
Jäklar.
Ja. Det
och så. På vikingatiden var ju också den gud man firade vid, det, vid alltså vi, kring vinterblodet. Det var ju Oden, ja, som också kallades för Jolnir.
Ja, okej.
Okay. Ja, men och därifrån kommer väl bocken lite grann, va? Med, är det inte Odens, eller är det Tors?
Nej,
det är
Odens. Tor har ju två bockar, men som drar hans vagn. Men sen fanns det ju också, alltså, enligt den gamla traditionen om jultomten så hade han ju bocken som en följeslagare.
Mm.
Men det ser man ju till exempel fortfarande i liksom Centraleuropa och i Österrike, så den här traditionen med Krampus som är en behornad, ser nästan ut som mer som en demon idag liksom. Men den är ju klart besläktad med våran julbock, lite mer fredlig.
Alltså jag har hittat om julbocken i ett rättegångsprotokoll från 1721. Så visar att Stockholms myndigheter då, de stör sig på att ungdomar klär ut sig till julbocken.
Mm.
Och så går de från hus till hus och sjunger sånger dagarna innan julafton. Mm. Och därför finner, citatet alltså, hans greflig excellens, riksrådet, fältmarskalken och överståthållaren tillika med magistraten. Det är en lirare med tryck alltså. Man finner det då nödigt att kungöra att de som beter sig på det viset ska, citat, genast fasttagen varda och med behörig näpst bliva ansedd. Och varför tycker man då att det här är så jobbigt? Jo, men det är för att man har någon slags idé om att man med andakt ska bereda sig för julen. Mm. Att det ska ju vara liksom en högtid för kontemplation.
Mm.
Och de här julebox, liksom rännandet som då ska, det sjungs vid dörrar och fönster för att kanske få någonting. Man får en snaps eller vad det kan vara. Nej, men det känns lite som föregångaren till bus eller godis.
Ja. Helt klart.
Man ströper ju, alltså, om man säger Luther 1520 ströper ju liksom mycket av det här utefirandet på torg, alltså processionsgrejen, och ville liksom skicka in det mer i familjens sköt och till lugnet och sådär. Så att jag kan verkligen tänka mig att den här tiden...
Ja, men då...
Det här, vi får ju, alltså, betänk, det här, vi pratar om jäknar, som kallas, alltså unga...
Exakt.
Studerande män, alltså män från en lite hyfsat bemedlad liksom,
rascals.
Ja, precis, som går omkring och med liksom i gäng och tigger supar utklädda till liksom.
Man fattar ju att det kan bli stökigt.
Tror du? hur skulle väl det kunna gå på röven liksom?
Sen så vet jag inte om de hade sån här horn utklädda eller inte.
Jo, garanterat. Jag har sett jättemånga sån här liksom bilder på liksom hur man var utklädd och liksom, och man band sig med halm och fan.
Där utvecklas det så småningom till att det blir den här bocken, att det knackas på dörren och man lämnar klappar och vad vi idag sen då så småningom får julklappen är att man klappar på dörren.
Exakt.
Mm.
Men vi har ju haft faktiskt det.
Det var ju julbocken som kom med julklapparna.
Ja, såklart.
Det var inte tomten från början.
Nej, men vi har ju haft någon liknande. Gävle har väl ändå på något sätt patent på julbock numera. Åtminstone de som brinner.
De som brinner för julbocken.
Men de brann för det här alltså ett tag i Vällingby centrum.
Mm.
Så körde de den här lite bock med magnitud på torget under några år på 60-talet.
Herr Blå i Tant Brun, Tant Grön och Tant Gralin.
Mm.
Han på en bild som man minns från
den här listan,
så tar han ju av sig bock bra, och pricken hälsar på honom och ser att det är Herr Blå.
Ja.
Så att, det, och det är ju in på
Alltså, ja, Petter och Lotta blir jätterädda.
De blir lika rädda som vi kanske, ja, var återigen, för tomten.
Tror du? Klart man blir.
Exakt.
Ja, men Elsa Beskow får vi inte glömma bort. Alltså, hon, det är ju en Södermalmsbrutta.
Mm, just det.
Och hon har väl ändå eldat på det här med julfirandet på ett trevligt sätt. Med sina böcker om Petter och Lotta och hur de firar och Farbror Blå och alltihopa. Och hon slog sig även ihop med Alice Tegner.
Ja, just det. Mm.
De gjorde några gemensamma projekt ihop. Mm. Och dessutom så flyttade de bägge två var en för sig till Djursholm.
Mm.
Och Alice Tegner, alltså jag känner att jag vill gärna.
Och var befinner vi oss i tiden när det här är? Det här är ju liksom.
Det här är slutet på 1800-talet.
Ja. Och det är, vad är det som händer i slutet på 1800-talet? Jo, det är ju här egentligen det svenska liksom, julfirandet. Alla de jultraditioner som vi känner till idag, mm, de kommer ju typ från slutet på 1800-talet och tidigt 1900-tal.
Mm.
Det är en period på 50 år ungefär då vi etablerar det som idag är det traditionella svenska julfirandet. Mer traditionellt än så är det egentligen.
Andra hälften av 1800-talet då gran, tomte, julskyltning, you name it, jultidningar och allt det vi har nu, löpar och så vidare,
mm,
kom.
Mm.
Och då borde väl ändå den här adventsljusstaken också dykt upp?
Ja, det var alltså en julgran som man på Ersta diakonisällskap, som då låg på Kungsholmen, tog in och enligt tysk modell och satte belysning i.
Hette det Kungsholmens diakonisällskap då?
Nej, det hette Ersta diakonisällskap. Nej, det hette Diakoniska sällskapet eller Diakoniska föreningen. Och sådär. Grejen var att man tände då ett gäng ljus åt gången.
Mm.
Alltså 7 stycken ljus för varje adventsvecka. Aha. Som gick.
Ja.
Och till slut så förenklades det där till en ljusstake med 4 ljus i.
Mm-hmm. Stilistisk gran.
Ja. Och sen så och därifrån föddes då den här traditionen med att man har en adventsljusstake
med de 4 ljusen.
Med de 4 ljusen, men sen har man de här trekantsljusstakarna som har samma ursprung.
Mm, okay.
Som liksom, man pratar ju då om trekantsljusstakehelvetet liksom, mm, alla offentliga liksom inrättningar och företag och såna saker som ska ha en trekantsljusstake i varje fönster.
Så. Har det inte någon koppling till judisk högtid? Därför att den här judiska
sjuarmade ljusstaken.
Ja, den ja, känns
det ju inte snarlig. Det är ju
fem.
Det är ju 6 ljus.
Ja, så är det
på menoran. I mitten är det ju en Davidsstjärna.
Aha, men så är det. Det har ju helt rätt i. Men det är ju likförbannat Betlehemsstjärna kanske. Mm.
Det är det ju inte heller. Nej. Det är ju Salomos gamla sigill.
Vi kan väl utgå ifrån i alla fall att det är mörkt den här tiden på året.
Mm.
Och att vi belyser saker och ting är ju en relativt ny företeelse. Och framförallt när vi har kunnat belysa med annat än vaxljus eller tranlyktor eller vad man hade innan. Och det får mig att tänka lite grann på Stockholms gasverk.
Mm.
Därför att när man börjar inleda det här med gatubelysning med gas,
mm,
så uppstår ju faktiskt en helt ny situation för stockholmarna. Mm. Nämligen att man kan ta sig hem på kvällarna utan risk för att gå rakt in i en husvägg eller bli liksom dumpad ifrån den långa gamla Kungsholmsbron.
Mm.
Men Stockholms gasverk låg ju alltså vid Klara sjö. Om man tänker sig, det var ju rätt stort där, alltså, det kunde ju sträcka sig bort i Norra Bantorget, vet jag, låg en gasklocka, men World Trade Center pratar man ju om idag.
Ja.
Alltså i närheten av centralstationen.
Mm.
Och här var det från början en gammal soptipp.
Ja.
Och så anlade man gasverket där vid 1852, vilket är rätt sent, därför att man hade ju liksom använt gas som belysning i Paris redan vid det sekelskiftet, 1801 började man där, och inte förrän när Strindberg föddes 1849 beslutade man om att vi skulle införa gatubelysning med gas i Stockholm. Och där låg då gasverket fram till 1919 då man då flyttade till det större ute i Värtan och så. Och det finns ju en klassisk gasförmörkelse i Stockholm som var 1864. Och precis vid, innan Lucia någon gång så slocknade hela Stockholm.
Oj.
På grund av en brand på gasverket.
Ja.
Det var tre arbetare där som hade varit lite oförsiktiga med en gaskran. Och även fast det var förbjudet naturligtvis med någon form av levande ljus i närheten av gasen. Mm. Så spred sig gasen, satt i, den slog ut fönstren, hittade en eldslåga, en gnista någonstans och så sa det bara kaboom. Och tidningarna berättar om att det här efter så följde ett egyptiskt mörker. Som förflyttade stan flera decennier tillbaka. Mm. Det är jävligt intressant att ett egyptiskt mörker ligger inte längre tillbaka än några decennier. Nej. Enligt de samtida beskrivningarna. Men så fort hade folk börjat vänja sig vid den här gatubelysningen. Men under de dagarna som då följde så satte man ut extra nattpatruller med ridande polis och livgarder därför att det vart ju kaos.
Ja.
Och det berättas bland annat om ett stadsbud som då fick uppgiften att leda en herre hem med lykta över Norrbro.
Ja.
Det finns en teckning här från Söndagsnisse faktiskt som gör sig lite lustig över den här historien. Men det som gjorde var att eftersom en herre fick belysning så kom det genast en svans av människor efteråt som också ville hitta fram.
Ja.
Så plötsligt gick det liksom 100 pers där i någon slags skugglik
procession.
Nej, vad läckert. Och det, för just det här mörkret, som det egyptiska mörkret, tänker jag på. Bara när strömmen går hemma nattetid, eller när det är mörkt och kylskåpet liksom och det, då är man verkligen inte stor. Man är liten som ett jävla lillfinger alltså. Och jag skulle vilja säga, så var det i Stockholm i 500 år, alltså det var svart. Och man hade såna här torvedstickor på sin höjd och kunde vingla runt med där.
Lyktsvänner som...
Ja, lyktsvänner. Och Elias Martin hade ju på sina målningar på slutet på 1700-talet, då började ju, hade ju lyktorna kommit på både droskor och så vidare. Och men det kom sig av en förordning som kom när slottet hade brunnit, gamla Tre Kronor.
Mm. 1697.
Mm. För att då så skulle ju de kungafamiljen bo på Wrangelska, var det väl?
Mm.
På Riddarholmen, palatset där då. Och då så var det givetvis, då de 16 husägare, tror jag det var, ålades att fixa lyktor på sina hus.
Ja.
För kungafamiljens skull.
Ja.
Mm. Senare det där året, 1697, alltså när Tre Kronor brann och man hade flyttat till Wrangelska. Alltså den julen, den Lucia, närmare bestämt, så hände det någonting ganska viktigt. Det kan ni säkert tänka er vad som hände Lucia 1697. Nämligen att Karl XII kröns.
Just det.
Det är one hell of a Lucia-fest, får man väl ändå säga. Han är 15 år i det här laget och blir myndig och förklaras konung. Och det är ju någonting lite nytt som händer här och där, för att han
det känns ju safe.
Med en 15-årig kung.
Ja, med hans kynne också, tänker jag.
Visar ju sig vara en stadig kille. Nej, vi ska inte ironisera kring detta, utan det var ju, i varje fall kan man tänka sig rätt högtidligt. Men det var mycket anmärkningsvärt. Därför att när han då anträder processionen till Storkyrkan för kröningen så har han redan kronan på huvudet.
Ooh.
Och det här är
slightly något, presumptuous.
Ja, det är en
liten markering om att det här har vi en envåldshärskare som man inte ska ifrågasätta på något sätt. Och det här var ju en rätt stor grej. Det var ju utländska diplomater liksom noterade detta. Men de noterade också att när kungen satte sig till häst efter kröningen, då vurpa.
Nej,
han mälkrade och kronan klonk, klonk.
Hovjubileraren stod upp.
Ja, högmod går före fall, som man brukar säga.
Ja, verkligen. Och det här var ju löpsedlar i stort sett med den form av media man hade då.
Ja.
Om att det var dåligt omen för Karl XII:s regering och så vidare.
Så krösamajorna sprang i blixtens hastighet runt i
grejen. Ja, det är
har ni hört?
Vi har ju också en tendens med de här gamla killarna att inte fira egentligen när de föds. Utan man firar utan någon dum anledning när de dör.
Mm.
Och runt första advent, så 1718, så får han ju det här... Konungen faller helt enkelt, när han blir skjuten. Och jag hävdar ju fortfarande med bestämdhet att han mycket väl kan ha skjutit sig själv. Inte minst eftersom man har så svårt att förklara den här skotthålen i huvudet och dessutom det faktum att det är väl klart att om man hade skjutit sig själv, nog 17 skulle man mörka det.
Ja, visst.
Det är ingenting man talar om, och vill man ha bevis för det så ska man bara titta på hur många regenter har tagit sig själva av daga. Ingen, enligt historien. Och det är ju statistisk
osannolikhet.
Ja. Men det finns ju, ni vet ju den här berömda målningen av Cederström, när de då bär Karl XII:s lik genom snön.
Karl XII:s likfärd. Mm.
Ja, och jag bara räknar på det lite grann, att när kan Karl XII ha kommit liksom till Stockholm? Och det var ju någon gång efter jul. Så att likfärden i sig, någonstans mitt emellan liksom Fredrikshamn och Stockholm, kan mycket väl ha utspela sig på själva julafton. Och man kan ju se hur det mörknar på lite på den där. Någon gång på eftermiddag, kanske någonstans där Kalanka börjar. Mm.
Lucia, hörni. Det är ju en kristen jungfru som blev dödad 304 efter Kristus. Men vad jag tycker är kul när jag läste, jag trodde det var mycket större koppling till den Lucia vi har. Det är ju bara alltså namnet i almanackan som är...
Alltså, ja, men man har ju, vi har ju firat någon slags Lucia-natt rätt tidigt här i landet.
Mm. Lusse.
Alltså förknippat med övernaturliga väsen och sådär. Mm. Och det här i vanlig ordning i regel... Så beror ju saker och ting på missförstånd. Och i det här fallet att 13 december skulle varit den allra längsta natten.
Mm.
Den mörkaste dagen helt enkelt. Och här pratar man om att man firar med 3 frukostar och sånt där. Varav en frukost var att man tog sig en sup och någon slags bulle med, som var vagnsformad och säkert ifrån någon... hednisk historia. Mm-hmm. Ja, det här precis. Plockas ju upp som så mycket annat nationalistiskt, historiskt kopplat på 1890-talet. Så plockar man in vissa såna här provinciella, ni vet, hela idén om Skansen och alltihop.
Ja, oförblommerade nationalromantiken.
Ja, men man ska slå sin nationalistiska famn runt vad som är Sverige. Mm, ja. Och då så... tar man upp det här just på Skansen faktiskt med någon form av Lucia-firande. Det tar inte riktigt fart förrän man inför en tävling i Stockholms Dagblad 1927.
Ja, just det.
Och vem som ska vara årets Lucia, alltså den här Stockholms Lucia. Och detta slog ju an något så in i baljan. Inte minst kanske för att det var vackra kvinnor inblandade. Och där är ju Stockholm i framkant.
Så Lucia-traditionen har ju idag fått en internationell spridning i på Grand Hotel, där Nobelpristagarna då också drabbas av den här märkliga traditionen med att det stormar in en Lucia tidigt på morgonen och serverar kaffe.
Det har ju faktiskt hänt då, enligt myten i alla fall, att Nobelpristagare har trott att de är döda och är i himlen.
Ja,
det är inte så långsökt med tanke på de här femstämmiga sången.
Ja.
Och folk som kliver in med ljus. Och...
ja, där ligger någon liksom, någon sotomajor och har tagit emot något pris. Och så stävlar helt plötsligt in en ung dam med brinnande huvud. Och... Ja.
Men om man hade det lite bättre ställt, så kunde man ju från mitten på 1800-talet förse sig inför jul på Lejas magasin.
Mm, just det. Som blev NK sen.
Som blev NK sen när de slog ihop sig. Det är ju en liten historia kring Leja med den här Benjamin Leja.
Ja.
Som det går väldigt bra för. Som faktiskt lämnar stan. Mm. Det är hans brorsa faktiskt. Som så småningom...
Josef.
Brorsan Josef, ja. Som slår ihop sig med de här killarna Lundberg. Och det är Josefs dotterson, Josef Sachs helt enkelt.
Mm.
Som de tillsammans skapar de Nordiska kompaniet. Men Leja var ju stort som julklappsinhandlingsställe då redan på 1860-talet.
Och den tiden så var ju skyltningen, julskyltningen om man ska tänka på den, så var ju den inne i affärerna.
Mm.
Man hade alltså små boxar där damerna kunde komma och kolla och så vidare. Sen när man kunde göra glas så stort som ett skyltfönster och belysningen förstås, så kom ju julskyltningen igång. Men jag har en känsla av att Gustav den tredje skrev i december månad till fru Stjärngranat följande:
ja.
Ni vet att jag alltid tyckt om poeter och särskilt svenska poeter. Ni vet hur dessa herrar alltid är och fattiga. Styrka och ymnighet endast med fylld börs för dessa människor.
Mm.
Och så vidare. Och han börjar berömma Bellman, den svenska Anacreon, alltså den grekiska skalden som hyllade vin och kvinnor och på ett stillsamt och vackert sätt.
Mm.
Så Gustav III, alltså i det här utdraget av brevet, älskar verkligen Bellman och det han gör. Och han skrev till fru Stjärngranat, för att hennes man satt ju förstås med i styrelsen för de som hade nummerlotteriet.
Mm.
Och, men han skrev aldrig direkt till de herrarna, utan han skrev via. Och då avslutade han det så fint. Musarna är och skaldernas gudinnor, och eftersom det är och kvinnor, liksom ni, åt vem kunde jag bättre anförtro min stackars skyddsling? Han hade själv först skrivit till Gustav III Bellman. Alltså, och där tycker jag hyllar Bellman för det modet.
Ja.
Att våga skriva till kungen trots allt. Om ers majestät behagar, gilla lyckans hårda lagar, dör poeten innan jul. Och han fick ju jobbet i början på januari. Stenhårt.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tomten, grabbar.
Mm.
Det är en kille som föddes år 270 efter Kristus i en stad som heter Patara.
Mm. Han var turk helt enkelt.
Han var turk från början, och han var ju född i ett välbärgat hem, så han hade möjlighet att resa. For runt i Palestina och Egypten och så vidare. Och han var med och deltog i det här mötet i Nikea. Ja. Nikea tror jag det uttalas. Det stora, otroligt kända kyrkomötet.
Kyrkomötet i Nikea.
300-någonting. Ja. 300-talet.
Ja.
Och kristenheten har ju varit öppen med att, precis som man gjorde med nationalromantiken, så sökte man ju här i Sverige, så sökte man i den traditionsbärande allmogen efter olika saker som man ville ju knyta samman, skapa en helhet av någonting.
Mm.
Och det gjorde man ju här med. Man bestämde till och med här på det här mötet om Kristus var Gud eller människa. Alltså.
Exakt.
Så att det var...
Det var ju stora grejer.
Det var stora grejen där.
Och det här, varför det avgörande är också därför att hade man inte haft det här kyrkomötet, så hade förmodligen hela den här idén, och kom fram till man gjorde, så hade förmodligen hela den här idén med kristendomen runt ut i sanden.
Och dessutom det här med att Kristus då, oavsett vad, skulle vara född den 25 december.
Mm.
Det är ju ett rent liksom hopkok av en diverse olika sagor.
Ja, för att det står ju ingenting om 25 december alls i Bibeln.
Nej, jag tror att romarna hade någon högtid där de firade den oövervinneliga eller något sånt där.
Ja, det började med Saturnaliefesterna, som sen också blev att man alltså man firade Saturnus, men också Sol Invictus,
ja,
alltså den obesegrade solen.
Ja. Så. Och det är klart att han ska firas. Och vem är bättre att vara obesegrad enligt då de kristna som kommer? Ja. Naturligtvis Jesus.
Ja. Saturnalienfesterna firades ju hela december. Det var ju Saturnus månad, så att säga. Ja. Och Sol Invictus brukade firas faktiskt i januari, kring den 25 januari. Eller sådär, när man liksom kunde börja märka att fan, nu har det vänt, börja bli lite ljusare igen.
Men bara veta vilken dag.
Men sen slog man ihop det där liksom, och då blev det ju naturligtvis så, vi har ju ungefär samma funktion idag. Vi har hela december är adventsmånaden, som är liksom en stor jävla ramp up till julen. Och sen så liksom den 24 i det här fallet då, i början skulle det vara kanske den 25 då, men då smäller det, och sen bara är det kalas i 3 dagar.
Ja. Uh-huh. Jag skulle säga så här, du pratade om tomten född i Turkiet. Uh-huh. Jag skulle säga att tomten föddes i Kalmar. Eftersom vi kallar ju naturligtvis henne för stockholmare eftersom hon har bott. Uh-huh. Men jag tänker på Jenny Nyström.
Uh-huh. Våran bild av hur den gamla traditionella svenska julen ser ut är ju väldigt hög grad formad av just Jenny Nyströms Stockendal.
Men då jag ska säga det att den här Nikolaus, Nikolaus, han dog. Sen blev han sjöfararnas skyddshelgon.
Ja.
Och ett väldigt livskraftigt helgon. Som alltså finns i kyrkor i Stockholm och Örebro och Sölvesborg och så vidare. Och över hela världen förstås än idag.
Man får inte glömma att våran kyrka, Storkyrkan heter ju Sankt Nikolaus.
Den heter det. Det är så läckert egentligen. Han färdades via då, alltså Luther som sagt var tog ju bort helgondyrkan i svenska kyrkan, men ändå så lyckades
han... Protestantiska kyrkan.
Ja, just det, protestantiska. Och den katolska fortsatte ju förstås med det. Men tomten kom tillbaka, och det är det som är så ljuvligt. Och han var så envis och skön, så att han via... Ja, i Sverige så var det så här att skämttidningar började komma på 1850-talet. Mm. Och de hette, man skojade om Nisse. Det var en liten clown, tomtenissen.
Just.
Så att allt var Nisse hit och Nisse dit.
Söndagsnisse jobbade ju Karl Larsson.
Ja, det är ju en av dem. Söndagsnisse, och sen så Tomtebissen hette en tidning. Löparnisse, Illustrerad folknisse och så vidare. Men hur det var, så var, hette en av de här tidningarna jultomten faktiskt. Så att Viktor Rydberg, han hade i sina första nummer fortfarande Julvätten som namn. Och då är vi inne på 1870-talet.
Alltså Lille Vigg.
Lille Vigg på julafton. Ah. Men Ville, då är det så här att en 18-årig Jenny Nyström kom i hans stall, hans gäng där som gjorde den här tidningen.
Mm.
Berätta om henne, för att hon är
alltså, som många stockholmare så flyttade hon ju in från provinsen och i det här fallet Kalmar. Så att vi ber om ursäkt för att vi snor även Jenny Nyström, men det gjorde Jenny Nyström ganska gott själv, för hon ville ju bo här uppe och kom då i kontakt med väldigt tidigt med Viktor Rydberg. Och det var ju då tomten gjorde entré som illustrerad.
Mm.
Och Jenny Nyström, man förknippar ju henne med de här ganska gulliga korten. Och så här, men det var ju en högst auktoriserad konstnär som ju hängde i Paris med Zorn och Karin och Carl Larsson och så där, och gick på konsthögskolan här uppe i Stockholm.
Mm.
Så att när hon då illustrerade Lille Viggs äventyr på julafton så blev ju det väldigt spritt. Mm. Hon breakade ju med den. Och där i ser ju då Viktor Rydbergs den här berömda tomten.
Ja.
Snön ligger
vit på taken, endast tomten är vaken.
Och så vidare.
Ja.
Och så småningom, så det här snappades ju upp utav folk med sinne för symbolvärdet i tomten och glädjen i tomten. Mm. För tomten är ju som du säger, han gör alltid comeback på olika sätt.
Han är stark.
Och i den här vevan så var det ju den här drycken Coca-Cola.
Ja.
Som hade blivit omåttligt populär, framförallt under sommarhögtiden, för det är ju en läskande dryck. Kokain eller inte, så är det någonting man vill bubbla i sig när det är varmt utav helskotta. Men de vill ju ha dubbelförsäljning, så vad gör man? Jo, man drar igång en reklamkampanj för att man ska dricka det även på vintern. Mm. Och där dyker då tomten upp igen, med hjälp utav den här tecknaren Haddon Sundblom. Mm-hmm. Det är ju tyvärr ingen stockholmare.
Nej. Men, Kalmar kanske.
Men det är ju inte alls otänkbart i alla fall att han har låtit sig inspireras utav Jenny Nyström, därför att de är väldigt snarlika. Mm. Blir lite rödare till färgen och sådär.
En smula.
Men det som händer är att den blir så framgångsrik, den här reklamdriven, så att den går i flera decennier.
Ja,
och då etableras den här bilden utav tomten.
Den röda, fryntliga tomten.
Ja, alltså, Jenny Nyström, hon flyttar in på Tegnérgatan i samma kvarter som Strindberg. Och det var ju på den tiden som gatan fortfarande hette Trebacka Långgatan.
Mm.
Och det är vi gärna slå ytterligare ett slag för att vi ska ge tillbaka Tegnérgatan namnet Trebacka.
Ja, gatan var tre backar lång.
Det man ska göra, man ska gå upp i Tegnérlund, varför inte där Strindberg står idag. Och så ska man titta, så räknar man en, två, tre backar.
Precis, inga konstigheter.
Men en sak som är helt klar i alla fall, det är att Tegnérgatan och Tegnérlunden är ju döpt efter Isaias Tegnér.
Ja.
Och det här var ju vid en tid, Tegnér har ju ingenting med den här gatan att göra. Men det var vid en tid då man skulle lyfta fram som den här skalden, biskopen, tillika. Men hans sonson kommer ändå in i bilden här. För han giftes nämligen med Alice Sandström. En Karlshamnstjej.
Mm.
Och Alice Sandström då med Tegnér som efternamn. Voilà, vi har Alice Tegnér.
Ja, ja.
Och Alice Tegnér känner jag sådär att det är ju faktiskt en musikprofil i klass med Bellman och Evert Taube. Ni hör att jag darrar lite på rösten. Ja, därför att jag är jävligt förbannad över att inte Alice Tegnér egentligen har fått en större.
Nej, hon behandlas ju väldigt styrmodigt därför att hon skrev barnvis.
Ja, men ungefär. Ja. Det lärde vi oss
sen. Och var kvinna.
Vid Astrid Lindgren, att det kanske inte var så dumt att vända sig till barn.
Ja.
Men alltså, man blir ju alldeles mörkrädd. När man, från hennes break då med det här Sjung med oss mamma som kom i 1893. Så har vi de här superjulklassiker, alltså med tre pepparkaksgubbar, en sockerbagare, Goda afton, men måste jag säga framför allt Gläns över sjö och
strand, som är vackra, liksom alltså julsångernas pärla.
Verkligen, och som inte har ett smack med barn att göra heller. Nej. Så att det där visar man ju liksom på hennes bredd, och det är ju ursprungligen, så var det ju då återigen Viktor Rydberg som hade skrivit texten.
Ja.
Till den ursprungstexten till den här som heter då Betlehems stjärna. Tegnér, Alice, satte musiken till, men ändrade också lite i texten. Och när Viktor Rydberg då skulle få höra det här första gången, så var hon ju livrädd, för hon hade ju liksom snyggat till det lite där, för att Rydberg i all ära, men han
är en
riktigt såhär groove i sina prylar som Alice hade. Men då finns det då berättat att när Alice undrade lite försiktigt om herr Rydberg tog illa upp av ändringen, så hade han svarat: kära fru Tegnér, ändra hur mycket ni vill. Nu förstår jag att en dikt blir aldrig folkets egendom förrän den sjunges.
Ja, vad fint. Vad snyggt.
Golf clap på den. Ja. Så otroligt
snyggt. Så ska det låta. Vilken modern lirare.
Ja.
Tänk om hon bodde på Nyströmsgatan, Alice Tegnér.
Ja, det fanns någon.
Även julgranen är ju ett konglomerat av en importerad då, den tyska julgranen, Tannenbaum, som fyllde en funktion men också har sina rötter i samma liksom ursprung, som hedniska ursprung, som vårt andra arv till julgranen.
Ja, men det är ju den trekantiga formen, har man ju då ganska symboliskt kunna visa på Faderns, Sonen, Heliga Anden.
Exakt.
Treenigheten. Och det gör ju den då liksom till synes helig och kan försvaras utifrån ett kristet perspektiv.
Exakt.
Men ursprunget, så som jag förstår, går så långt tillbaka som till de egyptiska pyramiderna. Och det är väl ganska långt innan Jesus ens var påtänkt. Men det dyker ju alltså upp här på 1600-talet i Stockholm med de här illuminationerna.
Mm.
Och det finns ju en berömd litografi från Karl XI:s trontillträde. när man reser alltså en enorm pyramid på Malmtorget, en pyramid som man bygger alltså i 20 våningar som är kanske 35 meter hög.
För att folk ska kunna orientera sig, Malmtorget är alltså, var befinner sig stan idag?
Ja, det lyser ut av helskottar. Malmtorget är ju helt i Gustav Adolfs torg.
Ja, exakt.
Och man ser här Jakobs kyrka i bakgrunden, man ser till och med Makalös torn och tinnar och såna enorma pyramiden som då firas 1672 och när? Jo, 18-20 december.
Mm.
Och man kan ju då tänka sig att vid den här tiden så hade det inte riktigt någon koppling till någon julfirande, men att man vill eliminera saker och tända upp är ju naturligtvis mycket, mycket effektivare på vintern.
Det är det.
Så därför så är det ju påfallande ofta som den här typen av installationer görs kring juletid. För det görs ju en likadan efter segern vid Narva 1700. Så beskrivs det så här att på Brunkebergs torg så har Stockholms stad låtit uppföra en 42 alnar hög pyramid i flera avsatser byggd av bjälkar efter ritning av den stora riksbyggmästaren Nicodemus Tessina, som är 2500 lyktor som vardera innehar ett halvstort tran. Och det här är ju brandfarligt utav helskotta, så att det är liksom... Det är hur många eldvakter som helst med 20 tunnar vatten, med handsprutor och liksom folk som håller borta massorna för att inte de ska tränga sig på och skapa någon slags situation.
Folk måste ha svimmat. De har inte sett något liknande.
Och det var ju inte bara till glädje heller, de här illuminationerna.
Nej.
Därför att det finns ju klagoskrifter från till exempel kyrkor som anser att det blir för dyrt. Det är för många ljus som går åt och dessutom så fanns det en strid kring var det offentliga rummet skulle vara någonstans.
Ja.
Därför att kyrkan var ju mötesplatsen och då hade kyrkan koll på folket.
Mm.
Och det var bra för kungen att ha koll på folket på det sättet också. Men nu, på 1600- och 1700-talet så förflyttas plötsligt det offentliga rummet till torgen.
Mm.
Julpyramiden, den tog ju så småningom en annan utveckling.
Ja.
Vi gissar förenklade den genom att belysa granar. För granar hade ju varit en tradition att ha inomhus kring den här tiden rätt länge. Mm. Det luktar väl gott och det är vackert och sådär. Men att belysa det kom ju först i senare delen av 1600-talet och 1700-talet. Medan den tyska julpyramiden, den har förvandlats till, när jag sätter en liten propeller högst upp som drivs utav värmen från ljusen.
Ja,
det har liksom blivit en mer en karusellliknande formation. Medan jag tror att julgranen har ett visst släktskap med det här som man reser.
Som djuren i Australien, alltså att det utvecklas på ett tokigt sätt i våra ögon.
En annan ballgrej som hände i december 1866, det var alltså när mannen som uppfann konståkningen kom till Stockholm. Alltså skridskokungen, kort sagt, var faktiskt det han kallades för på den tiden. Och skridsko var ju en relativt ny grej och det hade ryktats om att kungen själv, alltså Karl den 15, då åkte skridskor.
Mm.
Så då blev det här en supertrend och Jackson Haines hette killen som kom hit. Och han hade då både utbildat sig inom ballett och var då skridskoåkare inom den, så att säga, det som var lite mer militärisk style på den tiden. Men han satte ihop de här två grejerna, gjorde då helt enkelt ballett på skridsko.
Mm.
Och styrde ut sig i olika dräkter. Han var lord eller han var stilig dam och gjorde piruetter. Och han var björn och gjorde piruetter. Det här fattar man att det kanske inte gick hem så bra.
Men Holiday on Ice finns det nu med
exakt. Men tänk dig, det här är 1866 liksom. Så att han gör såna här piruetter här i stan och gör stor succé. Så han blir kvar här i flera år. Och lustigt nog så använder han en del av intäkterna till att stödja det som hette Decemberstiftelsen.
Okay.
Och Decemberstiftelsen var någonting som igångsattes för att Stockholm skulle få en högskola.
Aha.
Så att man kan nog tacka den här Jackson Haines för att han drog in pengar till det som blev då liksom startkapitalet för att vi skulle få Stockholms universitet.
Aha.
Spännande. En annan svensk som tyvärr dog den 1 december 1872. Det var Lars Johan Hierta.
Mm.
Och vad jag inte har tänkt på, det han var ju tidningsman, det vet vi. Rudolf Wall startade ju förresten DN 23 december 1864. Men i alla fall, åter till hjärta. Han startade ju Liljeholmens stearinfabrik, apropå jul.
Precis.
Och 1839, vilken grej det måste ha varit, vilken omställning alltså.
Liljeholmens stearinljusfabrik, som ju idag är själva essensen av doften av jul.
Ja,
det är nyskalade liksom clementiner, stearinljus och kanske sån här presentlack och så lite glögg på det.
Ja.
Oh, yeah. Hej,
alltså, jag blir fylls av julglädje bara jag hör ordet Liljeholmen.
Ja, ja, men...
Ett annat sätt att tända julgranen, det är ju att ta sig en snaps.
Ja, så man får lite... man börjar tindra med ögonen, ja. Men alltså, jag har funderat lite grann på det här. För att hur gammal den här julsnapsen och traditionen med att ha liksom snapsar till bordet och sådana saker, hur gammal den är, det kan nog diskuteras lite grann. Eftersom våra jultraditioner överlag faktiskt inte går längre tillbaka än 100-150 år. Men snapsen som begrepp kan ju i alla fall spåras tillbaka till åtminstone 1700-talet. Det vet vi ju liksom hur mycket det snapsades på Bellmans tid. Vill man vara då riktigt traditionell, då ska man ju låta förse sig med snapsar av traditionella mått. Till exempel en jungfru.
Åh, just det.
8,2 centiliter. Det måttet användes ganska flitigt fram till just typ 1850-talet, och då ändrade man då till standardmåttet 7,5 centiliter.
Ja, eller två vita om brun och sådana.
Ja, visst, det är ju också verkligen historiskt korrekt. Så då pratar vi om två glas renat och en liten konjak eller brun sprit.
Ja, men det var ju det som var max under motbokstiden.
Ja, precis. Okay. Och motboken införs 1917, försvinner 1955.
Ja.
En populär present till jul på typ 1860-talet var stjärngossen. Alltså man kallar det för en muntrationskalender. Och det är väl jämföra med sån här blandaren eller
blandaren.
Så, eller en rolig halvtimme, eller om det är någon som kommer ihåg den gamla fina
klassiken.
Ja, visst. Fick man alltid när man hade feber eller var sjuk.
Ja.
Men då kunde det låta ungefär så här att en herre till tvenne obekanta fruntimmer säger: "Ursäkta mina damer att jag tilltalar er." Och då svarar damerna: "Misstag min herre, ni tilltalar och säger det ringaste."
Nej. Apropå illumination så måste jag ändå slå fast med järnhand att den bästa upplysningen vi har haft är ju upplysningsperioden.
Ja, just det.
Definitivt. Väl funnet,
absolut,
måste jag säga.
Och det har faktiskt inte så lite med juletid att göra, eftersom om vi nu flyttar oss tillbaka till Adolf Fredrik, som var en kung som faktiskt hamnade utanför makten. Det vill säga att han var en ganska svag kung. Och det gav ju upphov till regeringsbildning. Alltså det blev det här hattpartiet och mösspartiet och en helt form av ny debatt. Startade kring diverse olika spörsmål. Och behövde då givetvis mer frihet att kunna uttrycka sig. Och vid något tillfälle här. Det är otroligt intressant med tanke på de rykten som kan gå idag i Sverige utav olika anledningar, att det är för mycket invandrare eller för lite eller hit och dit. Så började pratas om att folk var på väg att lämna Sverige.
Aha.
På 1750-talet
så
var det här att Sverige är på väg att avfolkas. Vi måste hitta någonting som gör att svenskarna stannar i Sverige. Och då var det en kille som hette Anders Chydenius som tog fasta på det här med friheten. Alltså det här är ju frihetstiden. Och sa att vi måste ge svenskarna mer frihet. Och då kom han med ett förslag på alltså en tryckfrihetsförordning. Och det här röstades hastigt och lustigt igenom. Så att 2 december 1766, alltså för ganska precis 250 år sedan, så tycker jag Stockholm och Sverige fick sin allra mest outstanding julklapp när Adolf Fredrik trycker ner sitt namn på Kunglig Majestäts nådige förordning angående skriv- och tryckfriheten. Och de här dokumenten alltså, de innehåller så mycket modernitet att man blir alldeles snurrig. Så att, vad sägs om att censur avskaffas? Och det ger alla
det ger
alla medborgare rättighet att uttrycka vad de vill. Alla får rätt att trycka myndigheters handlingar, vilket innebär en, alltså en offentlighetsprincip. Mm. Att begär du en handling så ska du få se den. Och den ämbetsman som försöker stoppa det här ska också straffas. Och jag vill alltså betona att inget annat land har varit sig förr eller senare infört som grundlag, något som innehåller de här, både tryckfriheten och offentlighetsprincipen. Och om man bara vill titta på vad det praktiskt innebar, konkret. Så fram till alltså 1766, när det då infördes, så hade det alltså i Sverige givits ut 250 böcker. Mm. Sammanlagt.
Ja, sammanlagt.
Alltså under hela historien.
Ja.
Och sen så tittar man då några år senare, 1769, då ges det alltså ut 800 böcker bara det året, varav 500 utav dem är politiska skrifter.
Ja.
Så att det här var ju, det är helt makalöst.
Mm.
Och naturligtvis så får det ju ett slut med en förskräckelse när Gustav III så småningom blir kung och gör sin statskupp 1772. Då är det bara pang, boom, över. Men det har rotat sig i den svenska folksjälen. Så, så killen blir ju faktiskt skjuten 20 år senare. Och det återinförs. Men det som jag tycker att är faktiskt anslående, det är att den här killen Anders Chydenius, naturligtvis var det många andra runt omkring som påverkade och var inblandade i det här, men han är, anser jag, liksom ganska nyckelfigur i det här, tillräckligt för att åtminstone bli ihågkommen med ett monument. Men har vi någonting? Har vi ens en Chydeniusgata?
Nix.
Pix. Det finns en del i Finland, eftersom Sverige och Finland då där är han större, helt enkelt.
Du menar den östra rikshalvan?
Ja, den östra rikshalvan. Mm. Men det här var ju alltså sin tids Adam Smith. Liksom.
Ja.
En kille som jag tycker att vi borde slå ett slag för att Anders Chydenius borde få mer uppmärksamhet.
Ja, och sen sitter amerikanerna borta på sin holme och yrar om frihet.
Sätt det här i perspektiv. Nej. Därför att om du ser det här 1766 och vad det innebär för att det så småningom ska bli den amerikanska författningen 10 år senare. Och sen så har du franska revolutionen. Alltså hela vårt sätt att se på västvärlden kan ha berott på den här finnen.
Ja.
Kaplanen.
En hjälte.
Om det nu är okej med er att jag tycker på det här sättet.
Ja, Finland sak är vår.
Du får.
Det gamla anrika MS Kungsholm, som ju tillsammans med sin systerskepp då, MS Gripsholm, var så beryktade för sina makalösa interiörer.
Mm.
De som var då längst fram i att inreda tjusigt vid den här tiden, vi pratar alltså om Art Deco-perioden i mellankrigstiden, det var ju fransmännen och även italienarna. När man då skulle inreda det här, då ville man visa då den svenska varianten på Art Deco, Swedish Grace, och vad man kunde åstadkomma. Så man tog in alla var där liksom. Och det var en kille då, arkitekten Carl Bergsten, som också har gjort Liljevalchs och ritat det, som ledde det här arbetet. Och Carl Malmsten, Isak Grünewald, you name it, har varit med och skapat grejer på det här. Och det är briljant. Men båten gör sin jungfrufärd 24 november 1928. Går den från Göteborg. Ett av de evenemangen ombord är att man visar den nya häftiga stumfilmen Janssons frestelse. Och det är så här, så spännande, att sen Svenska Gastronomiska Akademin har i Gastronomisk kalender 1989 förklarat att namnet på Janssons frestelse kommer sig av, alltså maträtten Janssons frestelse, som är idag en stapelvara på det svenska julbordet, kommer sig av att en Östermalmsfru då vid namn Elvira Stigmark på en bjudning låter kokerskan fru Sofie Pauline Brogärde döpa den här ansjoviska tängen, som inte har något direkt namn ännu, till Janssons frestelse efter den här filmen. där då Stigmarks favoritskådespelare har huvudrollen. Och om man då tittar på rolllistan så ser man att då Baron Casimir von Werne spelas av Oskar Byström. Gunnar Jansson, som maträtten är uppkallad efter då.
Får jag gissa, din farfar? Lägg av
om det är. Edvin Adolfsson.
Lägg av! Det är häftigt.
Den lång vinglig färd, men den landar på det svenska julbordet.
Den landar på dig.
Ja, och på mig. Det är svårt att inte få lite Jesuskomplex i de här tiderna, menar jag.
Om man söker via hitta.se på julklingande gatunamn. Jag kunde faktiskt inte komma på något på rakan.
Nej.
Men jag har hittat helt kluster i Älvsjö.
Aha.
Och där hittar man då Jultomtestigen, Stjärngossevägen, Tre Kungars väg, Annandagsvägen och Baltasarbacken och Fem Fålars brunn och såna saker.
Mm.
Och det här är faktiskt inte, man kan ju tro att det är nya gatunamn som smackas in när man smäller upp någon slags 60-talskomplex någonstans, men nej, utan det här är alltså från 20-talet. Mm. När vid Västberga ägor, som det heter, så fanns det 1700-talstorp som hette Liseberg. Där ligger ju några gamla byggnader kvar, men om man vill liksom förlusta sig på Stjärngossevägen en kväll så går det bra.
Vad kul att det finns. Alltså, Arthur Hazelius, som skapade Skansen, var ju faktiskt nationalromantiker 30 år innan alla andra. Det här nyårsaftonsfirandet som de hade, det startade ju 95 och så höll det på till 50-talet. Så togs det upp 1977 med Georg Rydeberg.
Mm.
Och nyårsklockorna som han läste då. Men
Gunnar, du får inte glömma Anders de Wahl där.
Han var ju verkligen
Han var ju den som höll det här Tennysons, alltså ring klocka ring. Det vill säga den engelska dikten.
Mm, exakt.
Som lite lättvindigt blev översatt utav något med Edvard Fredin, va? Som slängde in det här med klockor och nyår och hela balletten. Och av någon anledning så jag vet, några år från 1895 så lästes dikten av någon som heter Niklas Bergendahl.
Mm. Ruben Gesson Berg framförallt.
Ja, men de glömdes ju bort. Därför att det som hände var att den här teatereleven, alltså han var 28 eller någonting. Ja. Anders de Wahl började läsa dikten på nyårsafton. Och sen så blev han kvar och gjorde det i decennium efter decennium. Och sen kom radion och det hela blev ju då naturligtvis en enorm succé. Och när han dog då, som du sa, Staffan, i mitten på 50-talet, då var ju liksom den där traditionen all.
Han bar hela grejen.
Den dog ju med honom. Ja. Så att det var inte ens, vad sa du, 77?
77, då kom väl liksom, Rydberg var väl den enda som hade, alltså, pondus nog att matcha honom. Ja.
Och efter honom så vad har vi sett? Jarl Kulle, Margareta Krook, Jan Malmsjö. Och efter Loa
Falkman. Som vi läste fel något år.
Ja, men, och Loa Falkman var ju lite försenad. Alltså, nu byts de ju som man själv byter kalsonger, känns det.
Ja.
Malena Ernman har väl varit i ett år.
Jan Malmsjö tycker jag funkade när han hade sotomajorskägg. För att han hade... Dessa svenska skådespelare, när de kommer i en viss ålder så ska de se ut som tomtar.
Mm.
Så att Arthur Hazelius höll ju på att vibrera av nationalromantik i 30 år innan han startade Skansen.
Ja.
Och så plötsligt så kom tiden ifatt honom. Och då så han var ju en enorm visionär och har ju, alltså, Andersson började få kalla fötter liksom, och säga, för att uppköpare från Stockholm och Skansen åkte ut i landet med sån effektivitet och köpte upp Herbren och fantastiska saker. Så att han startade ju upp det här Mora museet och hembygdsföreningen där i sin hembygd Andersson, på grund av att göra, liksom, sätta ner klacken, alltså.
Ja, men man kan inte påta att son var oskyldig till den här vurmen för det lantliga, därför att han kastade ju dalkullor omkring sig, liksom.
Ja. Ja. Eller som Evert Taube sa när Astrid hittade många flaskor, tomma flaskor i ett skåp. Den där son!
Ja. Jag har faktiskt firat nyår uppe i Sons gamla ateljé nere här på Slussen.
Jaha.
Där har ju då som sagt Evert Taube bott också. Mm. Och numera bor ju Ernst Billgren där. Som faktiskt delar vårt intresse för stockholmianan och följer våran podcast med intresse. Så jag ska hälsa.
Vad kul. Ja.
Så om vi sköter oss kanske vi får fira nyår där uppe.
Åh, så roligt. Men vi återkommer till Hotell Rydberg hela tiden. Men det går inte att nämna för mycket tycker jag.
Nej.
Gamla anrika Hotell Rydberg, vad det har gett oss.
Ja. Samma byggnad som Kastenhof.
Ja,
titta, precis. Nu fick jag säga Kastenhof en gång.
Ja, exakt.
Samma ägare som Grand Hotel.
Ja, precis. Men vi befinner oss ju alltså vi utanför Operan.
Ja, Gustavs torg, Bandtorget som det hette då. Ja. Och vi befinner oss egentligen också i slutet på julhelgen.
Ja.
Så varför inte inta en 13-dagsmiddag på Hotell Rydberg?
Oh,
och vi får ju ändå betona att det här var ju inget ställe som vanliga stockholmare
gick på.
Nej, utan det här var ju då mer bemedlade. Men jag har faktiskt en meny här från Hotell Rydberg, just 13-dagsmiddag. Mm. Och då kunde man ju festa på en Jerusalemssoppa till förrätt. Och Jerusalemssoppa, det klingar ju jullikt och sådär, men det är helt enkelt, tror jag, en jordärtskocka.
Ja,
eftersom jordärtskocka heter...
Artichoke, Jerusalem artichoke.
Ja, there you go. Och till huvudrätt så fick man då en gös à la Sotomayor.
Oh. Det kan vi inte heller nämna för många gånger.
Där kommer din älskling in, Staffan Sotomayor.
Ja, jag tycker han är skön för att han är en egensinnig... kändis under 1800-talet som gick sin egen väg. Vi har lite sin egen väg material om honom.
Ja, men verkligen. Och Sotomayor, alltså, du säger kändis där. Alltså, det här har vi ju en tid då publikationer börjar spridas och folk börjar skvallra och folk börjar titta på hur man är klädd och vad man säger och vad man gör. Ja. Sotomayor var ju en mästare på detta och beblandade sig med fint folk överallt. Han var ju Portugals
minister.
Officiell representant.
Ja, kallades minister den tiden. Mm.
Och det sägs ju att han skickades hit som en slags jävla straff för att han var en bråkstake i Brasilien där han borde vara. Och det kan i viss mån stämma därför att han hade ju rätt liberalisk, alltså så här, för sin tid.
Liberala tankar.
Ja, men han trivdes väl bättre här. Och han hade ju naturligtvis ett ännu ädlare namn. Så hans riktiga namn är Vicont Antonio da Cuia de Sotomayor Gomes Ribeiro da Acevedo Emel
och så vidare.
Men kallades kort och gott utav svenskorna för vad då?
Sötemajor.
Ja, men han var ju så poppis. och jag vet ju att just i december så hände det någonting med Sötemajoren.
Ja.
Han kastade sin handske.
Han hade varit inne hos mamsell Thunberg.
Hennes schweizeri.
Och helt enkelt sett en mycket vacker kvinna. En vacker tjej som stod vid, som biträdde vid disken.
Mm.
Och han kunde faktiskt bara ett par ord.
En guss ord. Som vi säger då.
Ja, just det. Och han kunde säga vacker flicka så att han skulle fram dit. Men det håller inte. Så att han, herr Erik Baker som han var där med, han bad honom om hjälp. Kan du skriva på en lapp någonting väldigt tjusigt? Som jag kan säga till den här tjejen. För att jag är intresserad av henne. Och jag vill att det ska hända någonting här. Och Baker gör det. Och han läser upp. Sotomayor läser upp den här lappen för mamsellen där. Eller biträdet i kassan. Mm. Och får en örfil alltså. Och då är
han får en kindhäst.
Ja. En kindhäst så du bara sjunger om det. Ja. Och han då säger så att han är utsatt för en mystifikation. Och bara det tycker jag är...
Ja, men Baker måste ju helt enkelt ha skrivit något extremt skändligt på lappen.
Ja, extremt skändligt.
Jag ska inte ens nämna.
Han prankar Sotomayor.
Ja, han gör det.
Sötemajoren.
Jag tycker ju någonstans att det är ett rätt kul skämt utav Baker där.
Ja, men det är ganska tufft.
Ja, men Sotomayor tar väldigt illa upp.
Ja.
Och kastar handsken. Och till slut så mynnar det här ut i att det blir ju helt enkelt en duell i Liljonskogen.
Ja,
det är vad kasta handsken betyder.
Ja, men vad ska man göra?
Vad ska man göra?
Så att 5 december 1857 så ställer de upp sig med de här 15 stegs avstånd.
Ja, men innan måste jag säga att han gick ju upp till sig själv och till sin bostad och författade ett brev. Samtidigt som han, det är så underbart med någon som kan göra två grejer samtidigt. Och samtidigt som han tog med en guldring och blommor till den här biträdet. Så han försökte reda upp det mitt i sin förkrossade känsla. Men säg Wille, 15 steg sa vi.
Ja, men de måttar väl upp 15 steg och så vänder man sig om och så skjuter man.
Ja.
Det där är ju som gentlemän gör upp. Och vad jag förstår så blir ju Sotomayor icke träffad.
Den fick en kula i magen, sägs det på vissa håll.
Och vad jag förstår så den här killen som skrev lappen fick ena örat bortskjutet.
Mm. Ja, det var så, för jag läste kulor.
Okay. He had it coming, skulle jag säga. Det var ett roligt skämt, men bra prankat, men ändå.
Jag tycker att skämtet var på nivå lite över gränsen.
Ja.
Och då måste jag ändå säga till skottets fördel att det var på nivå lite över gränsen.
Ja.
Men... Det var förbjudet under dueller, om det var i Sverige eller andra länder, att försöka missa. Det tycker jag är...
Ja, det hade jag ingen aning.
Nej, det var det jag
läste. Du menar att om man väl kastat handsken, plockat den, så är det liksom, you're in it.
Ja, det fanns vissa. Var det nu vad man var så träff, men...
Vad vi kan glädja oss åt i alla fall efter denna dramatiska händelse vid... jul 1857 så lever ju faktiskt den här rätten Jös alla Sotomayor kvar. Och jag borde kunna säga att det är något av en föregångare till fiskpinnen.
Aha.
Därför att det här är ju en då en panerad gös och som med citronsås och sådär. Så att faktum är, är ni sugna på en gös à la Sotomayor?
Skojar du?
Oj.
För jag har ingredienserna där ute. Och det skulle vara med en ära och en glädje om ni ville dela denna underbara julemåltid.
En mer ståndsmässig fish and chips.
Couldn't be better.
Ja, verkligen. Låt dem oss. Men då tänker jag att då får vi nog här säga tack och adjö till våra kära vänner. För den här säsongen.
Vi tackar för tålamodet att ni har lyssnat med oss.
Och
alla intressanta kommentarer vi har fått.
Ja, otroligt. Vi är väldigt glada. Mail och mera sånt. Därför att det ger ju oss inspiration att berätta mer.
Absolut. Och så säger vi tack och hej för den här gången. Vi hörs snart igen. För vi kommer tillbaka med en till säsong. Någon gång efter årsskiftet. Och tills dess får vi väl helt enkelt bara nöja oss med att säga synnerligen god jul och gott nytt år.
Verkligen.
Sigge, kan du minnas Norrmälarstrand? Från sura vetravars dag, minns du breder, högar av sten och sand, och kajen, vilket liv det var. Minns du båtarna, gamla södern, minns du tjust och gamle by? Jo, det gör du nog. Örnen var ny. Kan du minnas, Sigge? Minns du det, Sigge Skog?
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.